When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Efter 11 år på sin post så väljer nu Mats Engqvist att lämna rollen som generalsekreterare för svensk elitfotboll. Han kommer att lämna i samband med föreningens årsmöte i mars 2023.
Det här är årets sommarhälsning. Det är sommaren 2022. Och det är faktiskt min allra sista sommarhälsning som förbundsordförande.
Förändringarnas vindar blåser kring flera av de tyngsta maktpositionerna inom svensk fotboll. I mars nästa år lämnar Karl-Erik Nilsson ordförandeposten i Svenska fotbollförbundet. Och nyligen stod det klart att svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Engqvist kommer avgå under nästa år. Samtidigt är Simon Åström relativt ny på sin post som ordförande för svensk elitfotboll. I podden berättar Åström om sin första tid i den nya rollen, vägen framåt för svensk fotboll, om hur han hoppas att tunga namn som Nilsson och Engqvist kan ersättas.
Det finns många viktiga egenskaper i den rollen, och jag tror som alltid när man ska rekrytera till den här typen av, vad ska man säga, nyckelprofiler, så sätter man upp en kravprofil som innehåller väldigt många önskade egenskaper och erfarenheter, och som alltid är det svårt att hitta någon som tickar i alla de boxarna.
Naturligtvis talar vi om allsvenskans konkurrenskraft där både Norge och Danmark ryckt ifrån. Åström menar att det är dags att lämna den tidigare målsättningen om att vara Nordens bästa liga.
Och nu handlar det om att titta på var ska vi vara om 10 år från nu då. Och jag tror många av de vägar som vi är inne på, de ska vi fortsätta jobba med, för det är helt rätt inslagen väg. Men det finns nog också anledning att skruva på vissa delar, kanske prioritera ner vissa delar, kanske lägga lite mer kraft på andra just för att möta morgondagens utmaningar som vi har.
Vi pratar även om andra stora utmaningar som svensk fotboll står inför. Inte minst den senaste trenden med stök på läktarna på stora allsvenska matcher.
Det är en sorg för fotbollen, det är en sorg för supporterrörelsen i stort. Och att vi har nya problem som vi inte har haft på våra läktare på ganska länge, som vi har sett mer av här nu. Vi har sett en trend egentligen i hela Europa där det kommer in nya grupperingar på fotbollsarenor med ett ökat våldskapital.
Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi talar om VAR, domarkvaliteten, allsvenskan och superettans tv-avtal samt om Åströms tid som vd i Örebro SK, där målsättningarna om allsvenska topplaceringar och Europaspel ledde till att klubben rasade ur högsta scen. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
40 år.
Bo?
I Örebro.
Familj?
Bor med min sambo Sara och våra tjejer Alice och Vera.
Utbildning?
Oj, det har man haft en del, men huvudutbildningen är väl att jag är utbildad civilekonom på Linköpings universitet.
Lön?
Har jag faktiskt inte, men däremot har jag ett arvode som förtroendevald.
Arvode?
Ja, det har jag. Det ligger på ett basbelopp i månaden.
Vad kör du?
Vi kör en MG hemma och så har vi en Kia Sorento.
Vad läser du?
Oj, det blir mest material man läser in sig på inför möten och så. Alldeles för lite böcker, men då blir det ofta biografier och facklitteratur. Och sen nu har jag faktiskt precis börjat med en bok som heter Shaggy Bane av Douglas Stewart.
Vad tittar du på?
Mycket fotboll, nyheter, och sen när barnen sover och man stänger ner jobbdatorn är det alltid skönt att sjunka ner i soffan och följa någon serie.
Vad lyssnar du på?
Försöker lyssna på så mycket musik jag kan. När man sitter i bil eller får lite lugna stunder och ganska brett och lite periodvis. Men just nu är jag tillbaka mycket i den gamla 80- och 90-tals Britpoppen som man uppväxt med.
Vad spelar du på?
Ja, vi har ett elpiano i källaren som jag sitter och plinkar på ibland lite terapeutiskt. Bettar inte på sport eller något sånt.
Vad klassar du som din största fotbollsmerit?
Ja, man har ju några Gothia Cup-framgångar i barnsben där. Men om man tittar i den lite mer vuxna karriären här nu då på fotbollsplan så skulle jag väl säga att vi har en cupfinal med Örebro som jag minns ur många perspektiv väldigt mycket. Så det var ett stort ögonblick.
Vilken klass har du som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Då skulle jag nog säga att det är den cupfinalen när vi spelade Göteborg. Vi hade ett rekordstort bortafölj av örebroare som vällde in där busslast efter busslast. Och det var väl ungefär 3000 örebroare på plats och det var mäktigt.
Men ni förlorade?
Vi förlorade, stämmer.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Det är svårt om, den där frågan är svår, men Leo Messi ramlade in på där i alla fall.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Örebro Sportklubb har varit mitt favoritlag sedan barnsben, uppvuxen utanför Örebro och började stå på ståplats där i 7-årsåldern. Sen internationellt så har jag varit medlem i Chelsea sedan 92 tror jag.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Då skulle jag säga att jag gärna skulle se förändringar i tillämpningen av VAR.
Du har ju en karriär främst som ledare inom fotboll. Vem är en förebild för dig som en stor fotbollsledare eller idrottsledare?
Ja, men jag hade förmånen att få lära känna och träffa Lennart Johansson under ett par av hans sista år där. Och allt man har hört om honom och sett av honom och det ledarskap han står för och de värderingar som han har fört in i många rum i fotbollen är ju något man definitivt ser upp till.
Vad var du bäst på i skolan?
Ja, SO-ämnen och matte.
Vilken är din favoritfilm?
Sånt där är jag ju dålig på. Man har sett många bra filmer, men jag kan aldrig svara på den frågan för jag lägger aldrig sånt där på minnet.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Försöker att inte ljuga så ofta. Man drar väl kanske lite vita halvlögner ibland för att komma framåt i vissa typer av frågor där inte skadan bedöms bli för stor av att göra det.
När grät du senast?
Det gjorde jag nog för någon månad sedan när min sambo hade styrt upp en överraskningsfest för mig när jag fyllde år senast och hade väldigt många av mina närmaste och käraste på plats.
Vilken talang skulle du vilja ha?
Väldigt bra på fotboll.
Vi träffas ju i Stockholm vid fotbollsförbundets kansli där även Svenska Elitfotboll har ett kansli. Du är ju relativt ny ordförande. Hur är tillvaron nu ett halvår in eller ett knappt halvår in på det här uppdraget?
Tillvaron är bra. Jag är väldigt glad över det förtroende jag har fått och tycker att det här är en väldigt spännande roll. Och man får jobba tillsammans med många människor som man både respekterar och tycker mycket om. Och får jobba med frågor som känns viktiga och angelägna. Och mycket för oss flyter väl på ganska bra. Samtidigt finns det såklart stora utmaningar att ta i också. Vi står också inför en del stora förändringar framåt. Så att ett nytt jobb som jag tycker att jag har kommit in i bra. Och ja, som sagt, det finns en hel del att ta i framåt här som ska bli spännande att jobba med.
Du nämner ju fakta utan att du inte har någon lön utan arvode. Det är ju en teknikalitet när man just är styrelseordförande. Då ska man inte ha någon lön utan man ska ha ett arvode istället. Och vad ligger ett basbelopp på idag? Eftersom, vad är det, 45 000 i månaden?
Ja, knappt 50 000.
Hur ser dagarna ut för dig en vanlig arbetsvecka?
Ja, men väldigt varierat. Vi bor som sagt kvar i Örebro med familjen och jag är väl här uppe i Solna kanske i snitt 3 dagar per vecka. Men jag skulle säga att det är väldigt händelsestyrt. Och dels är den här rollen lite tudelad för i och med att jag är ordförande för SEF så sitter jag också med i Svenska fotbollförbundets styrelse. Så att en del av jobbet handlar ju om att egentligen framförallt då jobba med att driva SEFs frågor. Och där jobbar jag såklart nära vår generalsekreterare och tillsammans med styrelsen så att det är allt ifrån att vi har rena styrelsemöten, vi har konferenser och träffar med våra föreningar. Och däremellan så har jag mycket dialog med representanter från våra föreningar som både för in synpunkter och kommer med inspel på viktiga frågor eller hur vi ska utveckla sig framåt. Men sen är det klart att det blir ett antal frågor där jag tillsammans med Mats i första hand är involverade. Och det kan handla om strategiska frågor, frågor med myndigheter, politiker, alltså arbete tillsammans med politiker. Det kan handla om rena strategifrågor i SEF, hur vi ska utveckla vår verksamhet och vilka vägval vi gör i olika frågor och allt sånt. Och sen så är det klart att jag är ute och tittar på en del matcher och träffar föreningarna i deras hemmamiljö och allt sånt. Så att det finns ingen standardvecka, så kan man väl säga, utan det är en del som är händelsestyrt, en del som är planerat och sen skiljer det sig mycket.
10 år sedan svensk elitfotboll började med heltidsarvoderade ordförande var ju när Lars-Christer Olsson blev vald 2012. Varför behöver en intresseförening som svensk elitfotboll en heltidsarvoderad ordförande?
Ja, dels ska jag säga där att man ser inte som att det är heltidsarvoderat, utan förväntansbilden som ligger är ungefär att det här motsvarar en halvtidsroll. Och då kan man fundera på varför ska det vara en halvtidsroll, och det är väl att man ser att organisationen och den verksamhet vi bedriver är så pass stor, oavsett om vi pratar organisatoriskt eller ekonomiskt eller rent publikt vilken typ av rörelse det faktiskt är att vi driver. Att generalsekreteraren ska ju ha fullt ansvar för att jobba med och driva de operativa frågorna som vi har i verksamheten. Men att det finns frågor av liksom både en politisk och strategisk art som gör att ha en ordförande som inte bara är ideell och bara leder styrelsemöten, att det finns en vinning i det, så att man kan växeldra i de här två rollerna.
Vad är tanken att du ska fylla ut resten av din tid? Är till exempel, jag vet ju att du har väl ett visst arvode från att sitta i fotbollförbundets styrelse, kanske 75 000 om året eller något sånt. Är tanken att det är det du ska fylla ut din tid med den andra halvtiden då?
Ja, men det finns nog inte någon direkt tanke med det, utan det som är när man jobbar, om det nu motsvarar ungefär 50%, nu lägger jag förvisso mer tid än så i nuläget på den här rollen och kommer säkert göra framåt också. Men att det kan finnas utrymme för att kanske ta något eller ett par andra styrelseuppdrag i andra typer av branscher. Och det jag har sagt nu när jag kommer in i den här rollen, att jag kommer inte fylla på med några övriga uppdrag, åtminstone under första året, för att det här är mitt huvuduppdrag och jag kommer vilja lägga all kraft på det. Och om jag ska på sikt koppla på ytterligare uppdrag, då ska inte det vara på bekostnad av det jag behöver åstadkomma i den här rollen, utan det kommer gå först. Så där får vi se lite grann vart det utvecklar sig.
Det kom ju en nyhet i förra veckan att SEFs generalsekreterare / vd kan man väl säga, Mats Engqvist, som ju kom in i samband med Lars-Christer Olsson, att han slutar nu. Hur går ni vidare i den processen?
Vi har ett styrelsemöte nästa vecka där vi ska besluta hur rekryteringsprocessen av Mats ersättare kommer se ut, så att jag ska inte förekomma det mötet, men det ligger ju på styrelsens ansvar nu att se till att vi någon gång där förhoppningsvis runt mars månad när Mats kliver av har en stark kandidat som vi kan erbjuda GS-rollen till, som kommer ta över det jobbet och driva SEFs utveckling fortsatt.
Vad talar för att du tar det jobbet? Du kom hit lite intryckt eftersom Jens T. Andersson hoppade av. Du är faktiskt bara 40 år. Det är ju inte en vanlig ålder för styrelseproffs i fotbollssammanhang. Och du är ju tidigare vd, klubbchef för Örebro SK. Det låter ju som en perfekt roll för dig att faktiskt bli generalsekreterare av svensk elitfotboll, eller?
Jag förstår hur du tänker, men i min värld är jag absolut inte en kandidat i den rollen, utan jag har fått förtroendet här nu att vara ordförande för SEF, och det är ett förtroende som jag ser långsiktigt på. Nu är jag invald på ett fyllnadsval på 2 år och jag har ingen ambition om att skifta roll eller kliva av det i förtid, och sen är min förhoppning därefter att det uppdraget kan fortsätta längre än så. Men det är en förtroendevald roll och det är naturligtvis upp till rörelsen att bedöma det. Men i den rollen nu så kommer jag tillsammans med styrelsen jobba med att hitta en ny GS, och det kommer inte vara jag som tar det till det jobbet.
Även om det är en styrelsefråga, vad är viktigt för en blivande GS? Vad är viktiga egenskaper, erfarenheter?
Ja, men det finns många viktiga egenskaper i den rollen, och jag tror som alltid när man ska rekrytera till den här typen av, vad ska man säga, nyckelprofiler, så sätter man upp en kravprofil som innehåller väldigt många önskade egenskaper och erfarenheter, och som alltid är det svårt att hitta någon som tickar i alla de boxarna. Men om man tittar på det så vill man ju dels ha någon som kan vara en stark profil och företrädare för föreningen Svensk Elitfotboll och för ligan och för det gemensamma med de 32 klubbar som vi har. Och det kunna företräda allt ifrån medialt gentemot de intressenter vi har runt omkring, att stå upp för klubbarnas gemensamma frågor och vara en galjonsfigur. Det är ju en egenskap som jag bedömer som viktig. En annan är naturligtvis att du ska vara en bra chef och ledare för den operativa verksamheten som man har. Att klara av att hjälpa och stötta och leda sin verksamhet så att vi får en bra utveckling på det vi håller på med. Att vi har ett bra prestationsklimat med en bra arbetskultur som skapar förutsättningar för att kunna driva SEFs utveckling framåt. Och att vara just utvecklingsinriktad också. Det tror jag är en viktig del i det här att inte bara vara någon som förvaltar där vi står utan någon som också är bra på att ha en blick för att vad kommer den här verksamheten vara om 5-10 år och vad behöver vi göra för att komma dit. Så att vara en företrädare, att vara en bra ledare, att vara en utvecklare, och det här tror jag är viktigt. Och det som kanske är allra viktigast i den här lite komplexa rörelsen där vi har 32 klubbar vi ska ta hand om och företräda med en väldigt stor spridning i storlek och position och allt sånt, att klara av att hålla samman den här gruppen och titta på i de frågor där vi ska samverka att vi har med oss alla på tåget.
Du kom ju in i ett fyllnadsval precis när Jens T. Andersson blev landslagschef som ju hade varit ordförande lite drygt år när du klev in. När man pratade med folk i fotbolls-Sverige så pratade många om att de hade stor respekt för det arbete du hade gjort och så. Vad tolkade du in att de såg i dig och var den respekten kommer ifrån?
Ja, men dels så vet jag ju att många i fotbollsrörelsen har haft en stor respekt för Örebros, vad ska man säga, Örebros läge i svensk fotboll. Att vi där och många, liksom, inte bara jag naturligtvis och många före mig i klubben, har lyckats hålla den föreningen som en stabil etablerad allsvensk förening över lång tid. Och det upplever att många...
Lite ironi att säga när de ligger i Superettan.
Ja, jo, men
måste
exakt.
Jag flika in?
Ja, och jag håller helt med om det, för att vi hade ju ett sista 1,5 år där i Örebro som var otroligt stökigt och extremt tufft med en degradering till Superettan. Men om man tittar fram till dess i alla fall så har ju det varit en del som jag tror innebär den respekten. Men sen har jag ju tillsammans med de flesta andra klubbar i SEF-kollektivet också engagerat mig i SEF-frågor. Vi träffas på gemensamma forum och vi brottas och stångas med olika utmaningar. Och där tror jag också att jag har haft en roll och en profil som har gjort att många uppenbarligen i alla fall har fått ett förtroende för mig.
Hur mycket tror du spelar roll att du inte är knuten till någon av de stora? Om man går till Offsides-reportage som Johan Cedersjö skrev, så skrev han ju om mellanbarnet Örebro SK som inte varken stör eller berör. I det här läget kan man ju säga att det finns 5 stora klubbar som dominerar. Det kanske inte kommer en SEF-ordförande. Du är lite som allsvenskans Schweiz eller Sverige.
Ja. Nej, men jag tror att det ligger något i det, och det tror jag definitivt har varit en förenklande faktor i det här. För det är klart att är det någon som är väldigt knuten till någon av de största klubbarna så kan det uppfattas som provocerande av klubbar längre ner i det här spannet, och vice versa också såklart. Och jag tror att dels att det är kanske mindre kontroversiellt en del i det. Jag tror också att när man har företrätt en klubb som är kanske i det här mellanskiktet så har man ändå en förståelse för många av de mekanismerna som kanske är generella för storklubbarna, för man är inte så jättelångt därifrån, bortsett från vissa frågor som är liksom helt exceptionella för de stora klubbarna. Men man har också en förståelse för de mindre klubbarnas utmaning och sånt, så att det tror jag, de två delarna tror jag är det som kanske framförallt ligger i det.
Ibland så dyker det upp en diskussion, ska man dela på SEF att Superettan, men det är klart att Utsikten har kanske inte jättemycket gemensamt med Malmö FF och AIK, eller man har olika utmaningar helt enkelt, och att man skulle göra som hockeyligan har gjort, SHL är på egen hand och Hockeyallsvenskan på en annan hand. Vad talar för att det splittras alternativt att det håller ihop?
Det som talar för att det fortsatt ska hålla ihop skulle jag säga att vi har en lång historik av där vi har sett att den samverkan vi har mellan de två ligorna har skapat mycket framgång för oss. Oavsett ifall det gäller publikfrågor eller ifall det handlar om ekonomiska frågor och sånt när det gäller upphandlingar av tv-avtal eller andra typer av rättigheter. Och att vi har en väldigt stor respekt och förståelse för det här i det kollektiv av klubbar som vi har. Och jag upplever inte heller att den här frågan är på väg att aktualiseras brett bland våra klubbar heller, vilket ju liksom med den väg det skulle behöva komma för att frågan skulle tas upp. Så jag bedömer att i nuläget att vi är ganska långt ifrån att gå mot någon sån form av splittring.
Det var ju här om året som Lars Chris Olsson lämnade. Han klev av till årsmötet på SEF 2021. Det var ju en lite inflammerad kamp efter honom, får man ju ändå säga, där ju Ove Sjöblom från Sirius lyftes fram av Lars Chris Olsson på ett sätt som kanske är lite ovanligt i svensk fotboll och av SEF. Men Jens T. Andersson utmanade och det slutade 12-12 och lottning och Jens T. Andersson blev ordförande. Hur ser du på hela den kampen som var där, som ju inte var jättevacker?
Nej, men att dels att det är ganska ovanligt och sen så kan man ju se det som att ja, men det är föreningsdemokratins principer som testas i det där, och enligt det så var det inga konstigheter i det förfarandet som var där, utan Ove var valberedningens förslag och Jens T. Andersson klev in som en kandidat och blev nominerad och gjorde det tidigt i processen och på ett öppet sätt. Så utifrån det perspektivet så gick ju allt helt och rent till. Och sen är det klart att man kanske önskar i den här typen av processer att det finns en enad rörelse som står bakom den personen som ska ta över naturligtvis. Så vill man vara positiv kan man väl säga att det är lite uppfriskande att det inte alltid är, vad ska man säga, fotbollens oskrivna regler som gäller. Och ska man se någonting negativt på det så är det klart att det där och då i alla fall inte fanns en 100% uppbackning från rörelsen i någon av kandidaterna egentligen.
Men om du lyfter fram att just att vi håller ihop för att vi har suttit ihop och att det är en styrka kring då Superettan Allsvenskan, så är det ju, får man ju ändå säga, att det är en svaghet när rörelsen är delad eller intresseorganisationen är delad mitt i tu. Och det var, jag menar, det var ju en speciell process. Du säger att det är väldigt ovanligt. Hur ser du ändå på det, att ni var så delade?
Ja, men att det fanns en splittring i frågan. Sen är nog min upplevelse att det var liksom inte att klubbarna valde mellan en bra och en dålig kandidat, eller att det var så att de som var för Ove Sjöblom var starkt skeptiska till Jens T. Andersson eller vice versa, utan jag upplever som att klubbarna generellt kände att ja, men det är två kandidater med lite olika styrkor och svagheter, och några tippade över till Oves favör och några tippade över till Jens favör. Så det var ingen, jag upplevde inte som att det var någon vattendelare utifrån att storklubbarna hade en kandidat och de mindre klubbarna en kandidat, eller att Ove hade några nyckelfrågor som man ville driva iväg SEF i en riktning på, Jens i en helt annan, utan det handlade nog egentligen om två olika företrädare för fotbollen. Så det gjorde att med facit i hand så blev det ingen splittrande process för rörelsen. Det hade kunnat vara det ifall någon av de här sakerna jag pratade om kanske hade varit mer i spel, men så är det ju vår rörelse också. Även ifall vi är duktiga på att samverka så är det ju många frågor varje år där vi inte är enade mellan våra klubbar. Och där brukar vi ha ett klimat också där vi försöker undvika att göra röstningar, för att om 51% av klubbarna tycker ja och 49% av klubbarna nej, så ska vi fatta ett beslut i frågan. Det försöker vi undvika, utan där vi går fram i de gemensamma frågorna är där vi ser ett brett konsensus för det och där vi har merparten av rörelsen med oss. Annars försöker vi inte trycka igenom beslut som många klubbar är emot, utan då tar vi hellre hem dem och jobbar vidare och ja, men massera frågan vidare och titta på, kan vi utveckla det här i någon annan riktning för att få en större uppslutning bakom det.
Du röstade ju, eller Örebro SK röstade. Vem röstade man på, Jens T. eller Ove?
Ja, det där, nu är inte jag en företrädare för Örebro och det var Örebro
styrelse. Nej, men det var du ju gjorde. Då.
Ja, men exakt.
Du vet ju vad ni röstade på.
Ja, men absolut. Men av respekt för att det är ett styrelsebeslut från ÖSK fotboll så får du ställa den till dem, för den integriteten vill jag hålla på. Hade det varit jag själv personligen som ägde frågan hade jag kunnat berätta det, men nu är det en klubbfråga och då ska jag inte ta på mig och outa det här.
Det är ju en speciell tid när det kommer till ledare i svensk fotboll. Lars Christ Olsson, som ju varit oerhört tongivande för svensk elitfotboll, har lämnat då våren 2021. Även Jörgen Eriksson, som suttit länge i styrelsen, försvann då. Nått 12-årsgränsen. Mats Enqvist slutar. Alla vet att Karl-Erik Nilsson slutar till våren som ordförande. Vad betyder alla de här stora skiftena som det ändå är på tunga ledarposter?
Ja, men dels att vi kommer tappa väldigt mycket erfarenhet och klokhet i rörelsen. Jag håller ju själv både Karl-Erik och Lars-Christer och Mats som väldigt kompetenta människor som har navigerat i den här miljön under en lång tid och byggt på sig väldigt mycket erfarenheter. Och det innebär att det kommer finnas utrymme för förändringar på många sätt och vis. Säkert förändringar i sättet att leda den här verksamheten, säkert förändringar i hur man vill driva frågor och många andra förändringar. Och man kan ju alltid resonera kring dramatiken i att det blir skiften på så många personer samtidigt. Och i en optimal värld så kanske man skulle vilja periodisera det här mer för att personer kommer in som nya och så finns det ändå personer med mer erfarenhet kvar så att man liksom hjälps åt att växa in i det här naturligt.
Hur ser du risken att det faktiskt blir ett vakuum? Ibland kan ju starka ledare vara så starka att det inte finns någon naturlig ersättare efteråt. Ja, och det visade ju inte minst Lars Christer Olsson där svensk elitfotboll var delad i mitt itu. Det fanns inte en gemensam konsensus.
Nej, men så var det där och det upplever jag väl nu runt valet efter Karl-Erik. Alltså det finns ju ingen tydlig huvudkandidat där bakom utan det finns ett antal namn det spekuleras runt och allt sånt. Men svaret på din fråga är ju att det kommer att handla om vilka personer som kommer in och fyller de här rollerna sen och på vilket sätt man gör det. Och då får det visa sig ifall det blir ett vakuum på olika sätt och vis. Sen tror jag också att det är så att om man tittar på SEF nu så Mats Enqvist har ju knutit upp en roll som senior rådgivare för att säkerställa att han inte bara försvinner ut i tomma intet utan hans erfarenheter och kompetenser kommer finnas tillgängliga för styrelsen i de frågor där det behövs. Lars-Christer Olsson är ju en person som vi fortfarande har en väldigt god kontakt med och är det knepiga frågor som man behöver bolla där han sitter på unik erfarenhet, ja men då är inte han längre en telefonsamtal bort. Karl-Erik kommer ju ha kvar sin plattform i UEFA och jag tänker att det är upp till den nya ordföranden att titta på hur mycket kontakt de ska ha. Men det här är ju bra personer som jag inte bedömer som bara kommer dra ner rullgardin och sen inte vara tillgängliga framåt. Men det är klart att många skiften det kommer säkert innebära en hel del förändringar för rörelsen på gott och ont.
Du har ju lite som en dålig får man ändå säga klivit fram och blivit en av de tyngsta i makthavarna i svensk fotboll som ordförande i den stora intresseorganisationen Svensk Elitfotboll och då en plats i fotbollförbundets styrelse. Vad talar för att du kandiderar och att ersätta Karl-Erik Nilsson?
Jag är ingen kandidat för det. Som jag sa inledningsvis, jag har fått förtroendet att vara SEF-ordförande och det är ett förtroende som jag är superglad över att ha fått och ett jobb som jag ser långsiktigt på. Och det är elitfotbollen jag har min historik i och det är den jag kan och det är den som liksom är mitt huvudområde. Sen tycker jag personligen att det är jättespännande med det här att få jobba med även med förbundsfrågorna för man är ju sprungen ur föreningslivet och jag är själv uppvuxen i en mindre förening och man har spelat och man har varit ungdomsledare och ungdomsdomare och den typen av frågor är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat personligt också. Så att ha SEF-rollen men att få jobba med de här frågorna det är något jag drivs väldigt mycket av och jag är inte en kandidat för förbundsordföranderollen i den här vändan.
Det speciella är ju att du faktiskt satt i valberedning som skulle ta fram Karl-Erik Nilssons ersättare fram till i maj då. Mm. Och jag vet ju att ni var ute och sonderade på ordförandekonferenser och så du är väl en av dem som har bäst insyn i det här. Vem vill du se som ordförande?
Ja, men vi har diskuterat det här mycket i SEF och konstaterat att det finns ingen solklar kandidat för oss heller, vi som har pratat om det här. Däremot har väl vi pratat om en del egenskaper som vi tror är viktiga för nästa ordförande. Och den kanske övergripande allra viktigaste som jag själv tycker i alla fall och som vi har resonerat om är att få in en person som har en förmåga att hålla ihop fotbollsrörelsen med alla de komponenter som vi faktiskt består av. Jag menar, du har en distriktsrörelse som likt SEF består av distrikt med olika förutsättningar, olika storlek. De ska ha en relation med Svenska fotbollförbundets kontor i Solna. Att hålla ihop distrikten, hålla ihop det med förbundskontoret en del. Att hålla ihop elitfotbollen med SEF och EFD tillsammans med den här distriktsrörelsen och inse att vi jobbar ju tillsammans för att utveckla svensk fotboll. Att hålla ihop hela liksom, den här svenska fotbollsrörelsen, det tror jag att få in en person som har både personligheten och ledarskapet och förståelsen och viljan att göra det, det skulle jag hålla som det allra högsta. Ibland kan man få lite känslan av ibland att vi bråkar lite för mycket internt i rörelsen istället för att inse att ja, men, våra hot de ligger utanför fotbollen. Det är inte internt i fotbollen som vi gör det. Så att det ledarskapet är det som jag kanske sätter högst upp på listan. Och sen den andra delen att ha någon som vågar utmana invanda mönster och vågar driva utvecklingsfrågor och inte kanske ha en stor respekt för alla de arbetssätt och den kultur som finns i svensk fotboll. Men också våga utmana det för att titta på att hur kan vi utvecklas Både för att möta den internationella konkurrensen när vi pratar på elitnivå, för att göra fotbollen attraktiv för fler. Jag menar, det händer ju jättemycket i samhället och det sättet som både du och jag är uppvuxna med liksom det traditionella föreningslivet. Det funkar ju inte så nu för alla ungdomar som växer upp, och det tror jag vi också behöver vara duktiga på att möta.
Det är ju ingen hemlighet att det är fotbollsrörelsen är splittrad, elit och bredd, inte minst den här. De som inte är insatta, så drevs det från fotbollsförbundet att man skulle slå ihop distrikten och göra dem färre helt enkelt, men större, och det slog ju distrikten bakut, så hela processen stannade upp, och du var väl på något möte nyligen om det. Ni driver det vidare till 2023, vi får väl se vad som händer, men går det att få ihop de här krafterna igen? För att det verkar vara väldigt stora avstånd mellan en del distrikt och där vi sitter på kansliet i Stockholm.
Jo, men det är jag helt övertygad om att det går. Och ibland så tror jag också att även om det finns splittring i vissa frågor, så är det ju ofta så att oavsett hur det målas upp medialt och ibland hur vi själva pratar om det, så får man då låta lite mer dramatiskt än vad det faktiskt är. Men det faktum att det
finns splittring. Det är rätt dramatiskt när en process stannas av på det sättet och man fick backa. Nu, du kan ju inte lägga allt på det media, utan nej, vi får ju också inte vara ärliga och säga att förbundsstyrelsen har erkänt att man körde i diket när man lät liksom tjänstemännen använda konsulter i princip från ICA som körde över distrikt. Jag menar, det är ju ingen hemlighet. En spade måste vara en spade även här, eller?
Men fair enough, och det är absolut inte så att det var meningen att putta över det på media. Nej, men det är klart att det går att reparera, ifall man vill kalla det för det, eller utveckla det här åt ett annat håll. För jag tror vi kommer ju aldrig få en rörelse där elit och bredd tycker exakt samma i alla frågor, eller där Stockholms fotbollsförbund och Härjedalens fotbollsförbund tycker lika i alla, likväl som Malmö eller Utsikten, för att ta de exemplen. Men att ha respekten för att förstå att vi behöver hitta vägar framåt, i vissa fall kompromisser, ibland att man får vara beredd på att i vissa frågor så behöver något intresse få prioritet för att vi ska driva svensk fotboll framåt. Och det är klart att det går. Det är inget lätt jobb. Och den här samarbetet som vi behöver ha, det kräver hårt jobb och väldigt många insatser, men det är klart att det går.
Ibland har ju den här modellen med valberedning som ju finns på fler ställen än i fotbollen, ibland i politiska partier och sånt, man har velat ha mer på något sätt insyn i processen. Hur mycket tycker du att fotbollen hade gynnats av en öppnare valkampanj där eventuella kandidater kom ut liksom, det här vill jag med svensk fotboll, det här vill jag med svensk fotboll?
Ja, men jättebra, och det hoppas jag att vi kommer till det läget inom ganska snart, där det utkristalliserar sig vilka kandidater nu för ordförandejobbet i Svenska fotbollförbundet och vad vill de. För det är klart att många av de namn som det spekuleras runt och som nämns, det är klart att det är många i fotbollen som antingen känner dem eller har någon form av uppfattning om vad de står för. Men får man inte höra deras tankar eller veta vilka som faktiskt öppet är kandidater, ja, då är det också svårt att ta ställning. Så att för ett så bra beslutsunderlag som möjligt, så vore ju en så öppen kampanjprocess som möjligt vara att föredra.
Du som satt i valberedningen så pass nyligen, när jag pratade med Ingvar Alm som då var ordförande i valberedningen, så sa han till mig i september att 27 september när Sverige spelar landskamp på Friends, då har vi ett möte på kvällen, eller senast den 28 september har vi lagt ut de kandidaterna. När jag ringer honom den 27 efter mötet så säger han, nej, det blir ingenting, vi tidigast i november. Och det framkom att möjligen hade de tre kandidater, egentligen bara kanske en som var nominerad och två som de hade själva dratt tag i. Mm. Hur ska vi som inte sitter i en valberedning tolka ett sånt skeende, att man ändrar liksom över en natt strategi? Från att man ska lägga ut alla kandidater 28 september så plötsligt heter det möjligtvis i mitten på november.
Mm. Det är med sannolikt för att det har varit en målbild de har haft, men att det har hänt saker i processen som gör att de gör bedömningen att det inte är görbart att göra på det sättet, eller att för att optimera att få in rätt antal kandidater eller rätt kandidater så är det bättre att fortsätta jobba internt med frågan fram till november. Det är så jag tolkar in det, även om jag såklart också hade hoppats på att det skulle komma ut lite namn där i september.
Hur många tror du avvaktar för att se vilka som kommer till startfältet? Det ryktas ju om allt från Fredrik Reinfeldt till, ja, det är många namn som cirkulerar. Vi vet ju att Jonas Eriksson har sagt att han inte är aktuell. Men hur många tror du avvaktar liksom och ser, finns en chans kanske jag vinner? Då går jag in i det kanske i november då.
Nej, men det finns nog absolut en någonting i det du säger som gör att man tassar lite på tå och vet att jag skulle kunna tänka mig vara sugen, eller någon som känner att jag har ett namn jag skulle vilja nominera, men men som kanske vill se lite grann först att vad är det man tävlar mot i sådana fall, och är det värt att kliva in i den processen, eller finns det namn där som man tycker och tror är för starka i konkurrensen, eller tvärtom att ja, men här ser jag med de här namnen, då kanske jag ska kliva fram, för här finns det nog en chans. Och det ligger nog absolut någonting i det du säger, att några ligger lite i vassen och funderar på hur de ska göra.
Hur aktiva kommer svensk elitfotboll vara för att försöka ta fram en kandidat?
Ja, men vi har väl resonerat som så, i alla fall tidigare när den här planen att namn skulle komma ut i september, då var vi inne på att eftersom vi fram till det datumet inte har haft någon solklar huvudkandidat vi har velat lyfta fram, att vi skulle höra och se lite grann vilka namn som dyker upp och se ifall det är något där vi är beredda att backa upp, eller ifall vi ska föra fram någon egen kandidat beroende på hur vi ser de som är där. Och sen är det klart att vi har resonerat runt namn vi tror skulle kunna vara lämpliga. Men i och med att den här processen har tagit tid nu, så är det klart att vi bevakar frågan med stort intresse. Och det är inte alls omöjligt, beroende på vad som händer nu kommande månad, om det kommer ut namn eller inte, att vi antingen kommer backa upp någon kandidat som någon annan lyfter fram, eller föra fram någon egen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Med 3-2, och det finns inte någonting Örebro kan göra. Örebro kommer att spela i Superettan nästa säsong.
Du hade ju en bakgrund på Söderberg & Partners under lång tid, när du som 32-åring blev vd för Örebro SK, och hade ju jobbat här i Stockholm och så. Och vad var det som lockade med och leda Örebro SK?
Ja, men dels har jag ju sen barnsben haft ett stort fotbollsintresse. ÖSK har alltid varit min klubb. Vi flyttade till Kumla med familjen som ligger utanför Örebro när jag var 7 år gammal. Och under hela min uppväxt, grundskola, gymnasie, så ja, men stod jag på läktarna på Eiravallen och följde ÖSK. Och sen så hamnade jag i Linköping och plugga, och hamnade i Stockholm och jobba, men har hela tiden följt ÖSK. Ibland på plats och ibland på tv och så, men det har varit den svenska klubben i ens hjärta. Och när man lite så här,
men du har aldrig spelat för Örebro SK?
Nej, jag spelade fotboll hela uppväxten, men var långt ifrån att bli elitspelare. Men då i alla fall, så när man har fått den här frågan att om man fick drömma fritt vad man skulle göra, så har ju den första tanken som har slagit en att ja, men få kombinera ens yrkesmässiga gärning med att få vara en del av fotbollen. Det skulle ju locka väldigt mycket. Och när vd-posten i ÖSK dök upp, så slängde jag iväg en ansökan egentligen på vinst och förlust. Just för att det var så här, men lite once in a lifetime opportunity. Jag trivdes jättebra på mitt dåvarande jobb och trodde inte att jag skulle ha så stor sannolikhet att få det där jobbet. Men ja, det blev som det blev.
När de presenterade dig så lyfte de fram att du hade jobbat liksom med affärsutveckling, ledarskap, varumärkesbyggande, och ni har ju en stark första säsong, och sen pratas det om att liksom, ja, visionen som ju kanske jagade dig sen, men den som du gick ut med var liksom att spela en attraktiv fotboll på en fullsatt arena och löpande ta allsvenska medaljer och kvalificera för Europas spel.
Ja.
Vad hände?
Nej, men det där var ju en vision som styrelsen antog i samband med att jag klev in där, och som ju, ja, men vi jobbade för att sträva emot. Och sen så är det klart att en sån vision anger väldigt mycket en riktning i vart vill vi röra oss. Och sen så tror jag ju också att för en klubb av Örebros storlek så är det klart att det finns ingenting annat att drömma om. För är man etablerad liksom i mittenskiktet av den allsvenska tabellen är det klart att nästa steg är att börja närma sig toppklubbarna där uppe. Och sen vet ju de flesta som är insatta i fotbollen hur svårt det är att faktiskt spränga sig in och kunna liksom tävla löpande med de största klubbarna där. Men det var i alla fall ett inriktningsbeslut. Och jag tycker under mina första år i Örebro så hände det väldigt mycket bra saker i klubben och många saker som pekade åt rätt håll. Vissa kurvor gick rakt uppåt, andra fluktuerade lite mer och allt sånt. Och sen så egentligen kan man väl säga att vi gick in i året 2021 där efter att ha navigerat genom pandemin på ett ganska bra sätt i en väldigt osäker period, så hamnade vi i 2021 som blev ett riktigt kaosår för klubben. Ett år där vi hade för ambition att satsa. Det var det år klubben hade aldrig lagt in så mycket pengar i sitt
herrlag. Nej, för att i det här offside-reportaget av Johan Cederschiö så är ju du intervjuad där du ju säger att vi har liksom alla förutsättningar är här. Ja. Och ändå gick det åt helt åt andra hållet.
Ja, men precis. Så det var ju både ett stort misslyckande och såklart en stor sorg för alla ÖSK-are att den säsongen blev så sned som den blev med en degradering som slutgiltigt facit är.
Om du ska peka på något som brast för att ni inte kunde närma er visionen att ta medaljer eller spela i Europa, vad är den viktigaste faktorn som inte funkade?
Nej, men det var väl att vi inte lyckades skapa den ekonomiska tillväxt som krävdes för att på allvar kunna ta ytterligare ett steg upp i hierarkin. Att klubben utvecklades, liksom under den här perioden så utvecklades ju allsvenskan många steg uppåt, både ekonomiskt och på många andra sätt. Och ÖSK hängde ju med i den utvecklingen. Vi behöll ungefär vår status i allsvenskan, men vi tappade inte, utan vi hängde med i den utvecklingen som skedde i hela ligan. Men över tid så är ju den ekonomiska utvecklingen den enklaste faktorn.
Och var hade ni kunnat hämta intäkter? Fanns det mer att hämta på publik, sponsorer, eller var det sälja spelare, eller vad var det det brast?
Liksom? Ja, men om vi benchmarkar där ÖSK stod med övriga klubbar, så på partnerintäkter så låg vi bra till jämfört med andra klubbar om du väger in storlek på stad och näringsliv och allt sånt. Publikmässigt låg vi ju inte i topp, men ganska så standard, så där också om man benchmarkar var det inte så att det fanns ett klapp för oss. Men det vi såg var att vi var dåliga på att lyckas konvertera våra sportsliga strategier till intäkter vid spelartransfers. Så där såg man mot andra klubbar att där hade vi vårt absolut största gap. Och det riktade vi in en stor del av vår strategi av under ett antal år där. Men vi hade några år där vi sålde mer spelare än vad vi någonsin har gjort i ÖSKs historia. Men vi lyckades inte komma upp på de nivåer som nog hade krävts för att ta ett riktigt steg i den ekonomiska hierarkin i alla fall.
Du lämnade Örebro då efter 8 år i våras. Vad är känslan att se dem kämpa för sitt liv i Superettan?
Ja, men dels att man lider med klubben och alla ÖSK-are. Jag menar, Örebro är inte den enda klubben som hamnar i det där läget, och man vet hur smärtsamt det är för en stad och för supportrar som följer en sån klubb och allt sånt. Och sen när man har varit med och varit på insidan så är det klart att man hoppas ju nu bara att rida ut den här säsongen och sen så bygga om inför en lite mer långsiktig framtid på ett bra och hållbart sätt.
Du var ju rätt hård mot dig själv i det där offside-reportaget som ju var väldigt välskrivet, men du gav dig underkänt på ett par viktiga parametrar. Liksom. Vilket ansvar känner du kring att klubben har lite risig ekonomi och ligger i den här situationen?
Ja, men ett stort ansvar. Jag menar, är du vd för en verksamhet så är det klart att du har ett stort ansvar. Ytterst är det ju styrelsen som fattar de avgörande besluten när det gäller budget och ekonomiska satsningar och strategiska inriktningar och allt sånt. Och jag har ju definitivt varit en del i det arbetet. Jag tycker mycket av utvecklingen i Örebro fram till 2021 där, även om det inte gick spikrakt uppåt, så var det ändå mycket som fungerade bra. Men när det blir ett sånt år där man verkligen kraschar så är inte sånt där så mycket värt, för att du får en helt ny tillvaro där så mycket liksom slås sönder. Och det handlar ju både om, vad ska man säga, relationer, och det handlar om stresstålighet internt i organisationen, allt ifrån styrelserum till kontor till omklädningsrum. Och klarar man av att hantera det där så, och kommer ur liksom året med ett hyggligt resultat i alla fall och en bibehållen status, då kan man ju jobba om därifrån. Men när du får den här degraderingen så är det så mycket som kastas omkull, och då måste man klara av att bygga nytt därifrån.
En annan vision som har pratats om i Allsvenskan är ju att Svensk Elitfotboll i 2008 tror jag det var, initierade en utredning och det blev liksom att man la fram en femårsplan, Nordens bästa liga 2017. Sen har man ändrat det när man faktiskt inte nådde målet, apropå vision och liknande. Det var ju ett mål från början, blev en vision sen. Mm. Hur ser du på det liksom att, ja, det är ju ingen hemlighet att både Norge och Danmark är rätt rejält före Sverige i på Europa-ranking och på olika parametrar. Sen kan vi alltid lyfta fram att, att Sverige är bättre på publik. Men hur ser du på det oket, Nordens bästa liga, som Sverige ju inte är utan nu är tredje bästa liga?
Ja, men dels att Nordens bästa liga och den strategi vi har byggt inom SEF utifrån det mer anger någon form av riktning och självklart en önskad bild av vad vi ska vara. Och att det är de strategier och aktiviteter vi har jobbat med för att skapa utveckling är det som framförallt ska vara styrande. Men sen tycker jag väl personligen också att om vi tittar på var vi står nu så kanske inte det begreppet vi ska jobba med. Och det säger jag inte bara för att Danmark och Norge har seglat iväg fram för oss, utan om Danmark och Norge skulle rasa i rankingen och hamna på plats 30-31 och vi tappar till plats 28, ja, men då är vi helt plötsligt Nordens bästa liga i rankingen i alla fall. Men det har inte varit en bra utveckling, så jag tror nog att det börjar kanske bli dags, vilket det blir naturligt nu, att ja, men vi har haft ett ordförandeskifte. Mats kommer lämna efter lång tid och liksom gjort ett kanonjobb i SEF under så lång tid, men det kommer komma in en ny generalsekreterare, och att göra en översyn över, ja, men om vi börjar göra bokslut nu och se över SEFs senaste 10 år, så tror jag att de flesta är väldigt nöjda med väldigt mycket av den utveckling som har skett. Och nu handlar det om att titta på var ska vi vara om 10 år från nu då. Och jag tror många av de vägar som vi är inne på, de ska vi fortsätta jobba med, för det är helt rätt inslagen väg. Men det finns nog också anledning att skruva på vissa delar, kanske prioritera ner vissa delar, kanske lägga lite mer kraft på andra just för att möta morgondagens utmaningar som vi har.
Sverige är ju trots att det största landet av de här tre, om vi ändå jämför oss med Norge och Danmark, och av den anledningen borde man ju ligga före. För menar, ibland när vi jämför oss till exempel med Tyskland eller de andra länder, så ja, men de är ju en större marknad och allt det. Vad skulle du säga är de viktigaste faktorerna att våra grannländer ligger före oss på flera parametrar?
Jo, men det finns väl en rad faktorer, och det är liksom ingen enkel sån fråga, men det som jag varit...
Det förstår jag.
Ja, men en del i det handlar ju om som har varit uppe mycket nu på sistone också, just det här om hur vi jobbar med talangutveckling och se till att ha en bra utvecklingsmiljö för våra unga spelare, naturligtvis för att fostra bra spelare, men också att säkra att vi blir bättre på att tjäna pengar på dem den dagen de faktiskt ska ut till större ligor ut i Europa. Det är ju ett stort fokusområde som Danmark har jobbat dedikerat med under en lång tid, och Norge har gjort det också. Vi har ju fattat ett antal beslut de senaste åren där vi har sett över vår certifieringsmodell för våra akademier som vi har justerat, som ska vara ett verktyg för att hjälpa klubbarna att stärka sina ungdomsverksamheter. Vi jobbar ju med det här projekt 500 som handlar om att skaffa bättre underlag till, ja, men både sportchefer men även styrelser i klubbarna för att kunna jobba med kanske större strategisk styrning av sina sportsliga verksamheter för att just åstadkomma de här aspekterna.
Kan du konkretisera det, vad det skulle vara? Liksom?
Ja, men om man tittar på vad det här projekt 500 innebär, så är det ju att vi jobbar med ett antal personer som har hjälpt till att kartlägga och benchmarka och jobba med statistiska underlag och titta på ligor runt om i Europa. Att vad skiljer dem mot allsvenskan? Och de som har gjort starka utvecklingsresor, vad kan man se för mönster rent statistiskt i delar som har gjort att de har lyckats? Och en del, det är klart att den här modellen är komplex och det finns många parametrar, men ska man förenkla lite grann kan man säga att en finding är ju att klubbar som har vågat spela unga spelare och klubbar som lägger resurser på att erbjuda unga spelare långa kontrakt, de tjänar ju dels mer pengar på spelartransfers, vilket i sig kanske inte är så konstigt uppseendeväckande, men de har också i många ligor visat sig att de presterar väldigt bra sportsligt. Och det handlar då inte bara om att man satsar på unga för att sälja dyrt och sen kunna använda pengarna i att investera i äldre spelare, utan man ser att just det här att faktiskt spela yngre spelare också leder till sportsliga framgångar. Och det är klart att när jag säger så blir det det är klart att analysen och faktorerna bakom det här är mycket, mycket bredare än så, men jag tror att de här verktygen kan hjälpa styrelser kanske som att inte när de diskuterar sport prata om de senaste resultaten eller bara just den där rekryteringen, utan i ett lite större perspektiv hjälpa och stötta sina sportsliga ledningar i verksamheterna med strategiska inriktningar och för att få större förflyttningar i klubbarna när det gäller det här. Och då ska vi komma ihåg att det finns många klubbar i Sverige som är långt fram och väldigt duktiga på det här, men om man tittar på våra 32 klubbar totalt sett så finns det såklart mycket att göra.
När ni lanserar det och kommer med den här informationen till klubbar, så hur tas det emot? För det är ju inte svårt att titta i Malmö FF eller IFK Göteborg eller AIK har en hel del äldre spelare. Att det, ibland känns det som att trupperna är nästan lite skeva. Man har lite äldre spelare hemvända och som har väldigt många unga spelare. Mm. Nästan det här mellansegmentet som saknas åldersmässigt.
Mm. Nej, men hur det här tas emot, det är klart att vi har 32 olika klubbar och det skiljer sig nog väldigt mycket från klubb till klubb, och varje klubb ligger dessutom redan på en nuvarande plattform, så vissa kanske tycker att det här är ingenting för oss, utan det här är vi redan på tillräckligt bra sätt, och andra är supernyfikna och inser att det här kan hjälpa oss, och så finns det nog de som är i skiktet där mitt emellan. Men jag upplever under det här, vad det nu kan vara, ett och ett halvt, två åren som vi har jobbat med det här, att det pratas mer och mer om det där ute i klubbarna, och både sportchefer och klubbchefer och styrelser använder de här verktygen i sättet som de resonerar på. Så jag upplever ändå att det finns både ett intresse och en, vad kan man säga, en awareness runt det här, och att man vill göra den här förflyttningen.
Europaspelet, så har ju Malmö varit väldigt dominanta senaste dryga decenniet. Djurgården är nu andra säsongen av European Conference League, så är de ju med och faktiskt redan vidare. Så att det var, vad är SEFs bild av European Conference League inför lanseringen? Så fanns det ju viss osäkerhet, liksom, vad blir det här? Blir det liksom någon tredje rangens turnering eller liknande? Vad är er bild nu?
Nej, men att vi ändå generellt är positiva. Att en del av de farhågor vi hade ser vi väl inte som att... Ja, det har blivit så farligt som vi kanske trodde, utan tvärtom att det har blivit bra för oss att få fler vägar in i de europeiska spelen, och att det här skapar nya möjligheter för oss. Så ur det perspektivet så tycker vi att införandet av Conference League har varit bra. Och det som väl kanske är en större oro framåt då, det är att titta på hur distributionen av alla de ekonomiska medel som hamnar i de europeiska tävlingarna och hur de fördelas. Både
för det kommer en ny diskussion från avtalet 2024 och framåt.
Precis, och det handlar då både om hur pengarna fördelas mellan de klubbar som deltar, men också de solidaritetsmekanismer som finns och spiller ner på klubbar som inte deltar i ligor, hur det ska fördelas så att inte liksom de rika klubbarna blir ännu rikare och ökar gapet ännu mer relativt än vad det är i nuläget, utan att man använder det här till att utveckla hela liksom bredden av Europas både ligor och klubbar.
Där var det ju så att Lars-Christer Olsson var ju ordförande i ligornas sammanslutning på Europanivå och var till slut också representerad i UEFAs exekutivkommitté. Men det finns ju också den här European Club Association där ju flera svenska klubbar är med, och Niklas Karlén jobbar väl aktivt och som är med de stora klubbarna från början, även om de har blivit breda. Och det känns ju som att ECA har mer att säga till dem i diskussionen med UEFA än vad ligornas sammanslutning är. Eller tolkar jag det fel?
Nej, men så har det varit historiskt i alla fall. Men framförallt Lars-Christer gjorde ju ett fantastiskt jobb med att sätta European Leagues på kartan och öka kraften i den rösten som European Leagues förde fram frågor i. Och jag upplever att det har blivit en stor förflyttning där ECA kanske i vissa fall kan ses både av historiska skäl och en del nuvarande strukturer i vissa frågor i alla fall var en starkare röst. Men European Leagues har kommit in där på ett bra sätt, och de signaler som jag får i alla fall är att den balansen har blivit bättre. Och sen så tror jag också att det som hände med de här Super League-tankarna och de supporteruppror som skedde i samband med det, som man är så glad över att det finns så starka krafter i fotbollen som står upp för det som, och emot det som så uppenbart är fel, att det ändå har gjort att man har hörsammat mycket av de frågorna som European Leagues faktiskt driver. För att det är ju just den rösten som European Leagues kanske har varit mer än vad ECA har varit, om man generaliserar lite grann.
Om man ser till när Danmark och Norge varit starka i Europa, så har det ofta varit kopplat till ett eller ett rätt fåtal lag. Jag menar, när Rosenborg dominerade norsk fotboll och var i Champions League år efter år och tog in pengar, och framförallt FC Köpenhamn och Midtjylland kanske man lyfter fram i Danmark, och FC Köpenhamn som ju varit i Europa år efter år, så att säga. En fördel Allsvenskan haft på spänningssätt är ju att många klubbar kan vinna. Även om Malmö vann 2 år innan så vinner de ju inte i år. Hur ser du på det? Att liksom, om man ska höja Allsvenskan så kanske det hade varit bättre med ett eller två lag som dominerade alltid. Men det är ju härligt för oss neutrala som följer Allsvenskan att det kan vara 5-6 lag som är inblandade i topptiden. Hur ser du på den avvägningen?
Nej, men att det kommer ju på gott och ont, precis som du säger. Att skulle vi vilja göra allt för att klättra i den internationella rankingen och det var överlägset viktigare än allt annat, så vore det ju sannolikt bra för svensk fotboll att du får några få klubbar där uppe som bygger upp den ekonomiska, ekonomiska plattformen för att kunna göra det, som skapar den erfarenheten av att vara där ute oftare. Med då på bekostnad av att glappet blir större till de andra klubbarna, och vi får det som många ligger där ute i Europa, att man vet att det är 2-3 lag som potentiellt kommer prenumerera på de där platserna år efter år efter år. Och där tror jag ju att vår modell framåt måste ju vara att vi ska värna om den här jämnheten vi har i våra ligor, att det finns många klubbar som kan drömma och supportrarna vet att det finns möjligheter, speciellt fall du tillhör dem 5-6 största klubbarna där det är väldigt jämnt, men de som är precis därefter vet att träffar vi helt rätt ett år så kan vi ändå vara där uppe och nosa och kanske få tillgång till något Europaspel eller Europakval vid något tillfälle. Den kraften tror jag inte man ska underskatta, men samtidigt måste vi hitta våra vägar där det europeiska spelet är jätteviktigt för våra ligor och våra klubbar också, för det är klart att det skapar en högre status på ligan, det för in nya pengar i systemet för oss och som är nödvändiga för att vi ska fortsätta växa och på något sätt kunna hänga med i den internationella konkurrensen. Så att vi behöver ju hitta vårt svenska sätt för det där vi kan kombinera de här två världarna på ett så bra sätt som möjligt.
Apropå svenska sätt så har ju Expressens Noah Bachner kört en lång artikel som är med långa artiklar om 51%-regeln. Min bild är att den frågan är helt död i svensk fotboll. Vad är din bild?
Ja, det finns inga krafter internt i vår rörelse som jobbar för att väcka upp den. Som jag uppfattar den där artikelserien, ett resonemang om vad är den svenska modellen och vad står svensk fotboll för? Och det är klart 51%-frågan är ju en stor del i det där, men det handlar ju mycket om medlemsdemokrati och inflytande och hur vi vill utveckla vår fotboll på gott och ont.
Apropå medlemsinflytande så finns ju fråga kring VAR, och där ju domarna har varit väldigt tydliga med att de vill ha det. Svensk fotboll vacklar lite. Fotbollsförbundets Bert Andersson sa i Göteborgsposten att förbundsstyrelsen, där ju du också sitter, ska inte utnyttja mandatet. Ge oss liksom klartecken. Vad är status i VAR-frågan?
Ja, men min bild är att det egentligen inte är något nytt i det, utan rent formellt så äger förbundsstyrelsen ett mandat från Svenska fotbollförbundets representantskap att fatta beslut i VAR-frågan, och min bild är att vi inte ens nära att vara i ett läge där vi ska försöka processa något beslut i den, utan vi följer utvecklingen av hur VAR utvecklas internationellt. Vi tittar på vad som sker, hur teknikutvecklingen går. Vi har såklart en dialog med våra intressenter i den svenska fotbollen och fortsätter bevaka frågan om VARs utveckling, och att det skulle dyka upp en fråga på bordet där vi ska rösta för ett införande av VAR, det bedömer jag inte att vi är i närheten av.
Hur ser tidshorisonten ut?
Men det finns nog ingen tidshorisont.
Är det flera år bort att det eventuellt röstas om det?
Det är jättesvårt att säga, men det jag kan konstatera här och nu i alla fall är att som SEF-representant så har inte vi något stöd från våra medlemmar att jobba för ett införande av VAR. Och det medskicket är väldigt tydligt, och det förstår ju övriga delar av fotbollsrörelsen också naturligtvis. Så att just nu inte den frågan där, utan jag tror att vi kommer behöva fortsätta bevaka den här frågan, och det kommer nog behöva hända en hel del med utvecklingen av hur både VAR tillämpas och hur det fungerar och hur det påverkar upplevelsen av fotbollen innan vi kommer dit.
Ja, för du nämnde ju tolkningen eller tillämpningen av VAR i fakta utan en regel du skulle vilja ändra på. Men vi har ju inte ens VAR i svensk fotboll, det är ju svårt att ändra på det. Vad är det du vill förbättra i tillämpning?
Ja, men om man tittar på vad våra supportrar framförallt irriterar sig på med VAR, så är det ju dels det här att när det sker ett mål så får du känslan av att jag kan inte jubla för att det ska granskas, och det kan ta lång tid innan man får ett definitivt fakta i det. Och sen finns det ju också de här hårklyverisituationerna där det ska mätas ifall var den där hälen 2 millimeter framför den där andra kroppsdelen eller något sånt. Och jag har ju ingen lösning på hur VAR skulle vara, men att man kommer undan med ett antal sådana här tillfällen. Och Nu är frågan mer komplex än så, men skulle man kunna ha VAR som ett hjälpmedel exempelvis för en domare som där VAR går in ifall en domare uppenbarligen har gjort ett felbeslut och VAR väldigt snabbt kan identifiera det och ge en signal till domaren som då får lita på VAR. Ja, men det kanske skulle användas där, tror jag inte det skulle vara lika kontroversiellt, men det är just det här när det blir de här situationerna som inte går att bedöma ens när man tittar på VAR och hur länge man än gör det, att det blir svårt att komma fram till rätt beslut i alla fall. Det är där tror jag mycket av frustrationen i Sverige i alla fall ligger.
Hur många av era 32 medlemmar har varit tydliga till SEF att vi vill inte ha VAR?
Nu blir jag faktiskt lite osäker på vart den aktuella siffran ligger, men jag tror att 11 av våra föreningar har aktiva medlemsbeslut på att föreningen aktivt ska motverka ett införande av VAR. Sen vet jag att frågan har varit uppe på ett antal ytterligare medlemsmöten, alltså årsmöten hos våra klubbar. Och där har beslutet inte blivit att aktivt motarbeta, men det är inte detsamma som att klubben ska verka för VAR, utan då har en årsmöte snarare kommit fram till att vi säger inte definitivt nej, men vi är inte redo heller att säga ja, utan vi vill se var utvecklingen tar vägen.
Och din bild som sitter i fotbollsförbundets styrelse är att fotbollsförbundet har respekt för att det är ju inte en fråga som påverkar de lägre serierna, utan det är ju framförallt elitfotbollen, och att de på något sätt litar på svensk elitfotboll som är de som initialt hade varit mest påverkade.
Ja, jag kan konstatera att historiskt i alla fall att när det har varit frågor som isolerat har rört elitfotbollen, så har ju inte då distriktsrörelsen som har resterande del av röster, de har ju mig vetligen aldrig gått emot elitfotbollen i en fråga som är så isolerad till elitfotbollen.
Det finns ju ganska ofta en diskussion om domarkvaliteten. Efter i princip varenda omgång så sågas ju domare, och faktiskt inte bara av oss i media, man vill ju gärna lägga skulden på oss, men även från fotbollens aktörer, både spelare och ledare, är ju stenhårda. Det är inte så svårt att leta upp dem. Hur ser du på det, att man sågar dem, men man lyssnar inte på dem när de vill ha hjälp att döma lite bättre?
Nej, men det är klart att det är... Det är såklart lite motsägelsefullt på många sätt och vis. Så det är klart att vi alla vill verka för att vår verksamhet utvecklas, att våra spelare och lag blir bättre och att våra domare blir bättre hela tiden. Och jag har den största respekt för hur krävande och svårt domaryrket är, och just det att man får väldigt mycket kritik. Man kan ju säga så här, ja, det är en del av spelet, och gör man fel så ska man få höra det. Men det finns ju också en stor utsatthet i det yrket naturligtvis. Och där är väl vi i fotbollen har ju naturligtvis ett ansvar också för att se till att den miljön är tillräckligt god för att domarna, att vi ska fortsätta fostra bra domare som vill bli domare i ungdomsåren och utvecklas inom det här och gå hela vägen till eliten. Jag menar, på ett sätt hänger det ju lite ihop med, eller du kan dra jämförelsen med att utveckla fotbollsspelare. Att ju fler ungdomar som börjar spela fotboll och som håller på med det högre upp i åldrarna, desto större urval blir det även för att få fram elit. Och samma sak är ju på domarsidan naturligtvis. Så att,
kommer ju snarare varningar att vi får inte fram domare, för ingen vill bli domare. Nej. Och om man då dessutom inte hjälper dem som är på högsta nivå med det de vill ha hjälp med. Mm. Det är ju inte min åsikt, utan det är ju domarnas åsikt. De vill ha hjälp av VAR. Mm. Svensk fotboll vill inte ge dem hjälp av VAR. Men man vill gärna såga dem vecka ut och vecka in. Ja. Och de har svårt att rekrytera. Jag får inte ihop den ekvationen.
Nej, men precis. Och där blir det ju två intressen då som står emot varandra i ett sånt läge. Att domarna vill gärna ha det. Men vår del av fotbollsrörelsen har tydliga medskick att vi inte vill eller är redo att införa det just nu. Och då får man ju leva med att just den typen av stöd i alla fall inte finns för våra domare just nu.
En annan aspekt är ju att UEFA använder mer och mer VAR i sina tävlingar, och det är klart att man som svensk domare, om man inte har VAR i vardagen, så kanske man inte blir lika aktuell för att döma ute i Europa, vilket knappast gynnar domarkvaliteten som alla nu sågar. Mm. Det är sällan man hör någon som tycker att det är bra domare i Sverige, utan snarare tvärtom. Mm. Även där går ju detta beslutet rakt emot det alla vill ha, bättre domare och fler domare.
Ja, nej, och nu är det klart att VAR-debatten blir ju i många fall ganska så högljudd, och det blir väldigt starkt emot, eller i vissa fall för, men det är klart att det finns fler sidor av myntet. För pratar vi om att, jag tror att det är av de 31 högst rankade ligorna i Europa just nu, så är Sverige den enda ligan som inte har fattat beslut om införande av VAR. Och tittar man på det här, hur påverkar det domarkvaliteten, och hur påverkar det spelarnas förmåga att konkurrera internationellt om vi inte har VAR, men det är en verklighet överallt annars. Det finns ju inget liksom statistiskt underlag eller någon fakta på det naturligtvis, men det pratas ju även om det här att om våra spelare vecka ut och vecka in spelar i miljö utan VAR, och så ska man ut och spela europeiska matcher där VAR är en del av spelet, och så finns det de som gör bedömningen då att det är en nackdel att vi inte har det, för då tappar vi lite grann i kanske konkurrenssituationen där för spelare som är vana vid det, vet om att det kan bli avbrott och blir inte lika frustrerade när det är så. Och samma kan man ju säga om domarnas kvalitet man håller. Och det får man väl, skulle man vara helt, vad ska man säga, objektiv i den här frågan och väga plus och minus, så är det klart att för mig i alla fall så skulle ju det där vara den viktigaste frågan, att hur stor sportslig nedsida har vi konkurrensmässigt på att vi inte har VAR. Om vi, oavsett om vi pratar domarkvalitet eller spelarkvalitet, jämfört då med de minussidor vi ser som gör att vi inte bedömer att vi är redo för att införa VAR. Där skulle man ju någonstans behöva göra avvägningen den dagen man ser att ja, men nu väger faktiskt fördelarna över. Men
där skulle man kunna se det som ett sätt att försöka faktiskt förändra hur vi behandlar domarna i svensk fotboll? Både från läktarhåll, spelare, ledare och även från media, att okej, i Sverige vill man inte ha VAR, men då får vi faktiskt agera annorlunda kring domar.
Ja, men jag tror att det där är en fråga som vi behöver hantera i alla fall och prata om årligen. Liksom, hur skapar vi en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra domare? För det är trots allt ett yrke, och vi är beroende av att folk i alla åldrar ska vilja liksom satsa på en domarkarriär. Så att det där är en fråga vi behöver hantera oavsett VAR eller inte.
VAR då de flesta i svensk fotboll står kring VAR är ju klarlagt, men varför händer inget kring målkamerateknologi?
Ja, men det är ju en diskussion av det. Man skulle ju kunna säga, nu är ju VAR som system mer utbrett, men det är ju en del av VAR, vad ska man säga, VAR-miljön som upplevs som ganska okontroversiellt. Att det kanske skulle vara ett steg att börja i. Och det är väl någonting man tittar på också, att vad skulle innebära om man bara jobbade med den delen, om man tittar
utifrån. För där är väl alla överens om att det är binärt på något sätt. Antingen är det mål, ja, eller ja, så är det inte mål.
Exakt, så att det är väl skulle nog vara en ganska okontroversiell fråga.
Varför har man inte kommit dit med den? Eller hänger den för mycket ihop med VAR?
Nej, men den har jag faktiskt inget glasklart svar på. Utan det är en del av alla komponenter som vi tittar på i den här bevakningen av VAR-frågan. Och det är väl inte omöjligt att man skulle börja jobba med den delen inom en snarare framtiden kanske VAR totalt sett. Nu testas det ju andra delar av mer automatiserade VAR-verktyg. Det är väl i Champions League nu man testar det här med Simi, Automized Offside Technology och sånt.
Ja, man har hjälp av AI-teknik.
Precis.
Nu är ett slagsmål ovanför spelarbänksläktaren också, så det är lite full kalabalik överallt här. Precis som ni har sett också, 4-5 bengaler som har kastats in på AIKs klackläktare, varav en har kastats tillbaka. Nu hör ni knallskott, och allt det här sker ju samtidigt som det matchmötet, där de sitter och ska ta beslut med matchdelegat och domare och så vidare. De ser ju inte ens det här.
Det var inte så länge sedan jag fick ett av många pressmeddelanden från Svensk Elitfotboll om hur mycket publik det är och hur fantastiskt det är och så. Samtidigt går det ju, och även om allt det positiva finns, så går det inte att komma ifrån de scener vi sett både i Malmö när Malmö mötte Hammarby och Hammarby mötte AIK på Friends. Och senaste matchen var väl Djurgården AIK på Tele2, och jag menar, det finns fler exempel, och jag vet nu, alla som blir irriterade att man ens tar upp det här, att jag vet att det finns många matcher, en majoritet av matcherna avgörs utan problem. Men hur ser ni på SEF på de ordningsstörningar det varit, eller våldsamma upplopp, för att använda polisens retorik?
Ja, men att det är djupt bekymmersamt och hur tråkigt som helst för vår fotbollsrörelse. Det är en sorg för fotbollen, det är en sorg för supporterrörelsen i stort. Och att vi har nya problem som vi inte har haft på våra läktare på ganska länge, som vi har sett mer av här nu. Vi har sett en trend egentligen i hela Europa, där det kommer in nya grupperingar på fotbollsarenor med ett ökat våldskapital. Och tyvärr har vi sett den trenden även här i Sverige.
Menar du att det är helt nya aktörer som kommer in nu och slåss med varandra på läktaren?
Ja, men både våra klubbar och polisen vittnar ju om att efter pandemin så har det kommit nya grupperingar in på våra arenor. Som har varit bidragande till det här. Och jag menar, vi har haft en pandemi och vi har haft publiken borta. Så att det kommer ny publik till arenan som kanske inte har varit på fotboll innan, det kanske inte är så konstigt. Men just att det kommer personer med ja, men med det våldskapitalet och som bidrar till det här vi ser på våra läktare nu. Det är både otäckt och bekymmersamt och något som vi behöver hitta sätt för att hantera. För det här är saker vi inte har sett på våra läktare på länge, som sagt.
Ofta när man tar upp det med fotbollsföreträdare så vill man omedelbart fåtal tala istället om de x antal tusen som inte gjorde någonting. Mm. Är det rätt dialog? Ska man titta så att jag tittar på de läktarsektioner där man inte kastar grejer på varandra eller slåss?
Ja, men jag tror man får inte använda att så mycket av det vi gör är så bra, får man ju inte använda som ett argument för att förminska de problem eller utmaningar man gör. Jag tror att det är två separata saker och man måste kunna förstå båda delarna parallellt. Men isolerar vi det nu som ett problem och har varit ett problem under ett antal matcher här nu, så ser vi det som ett hot. Jag menar, det innebär att vi har barnfamilj som lämnar läktarna och skärrade. Vi får hela bilden av vår fotboll. Vi riskerar att hamna i ett läge där röster höjs som kan påverka liksom den riktning vi vill gå i vår supportersamverkan och hur vi fortsätter liksom ha ett stort supporterinflytande och kunna ha den stämning och öppenheten som vi har på våra arenor. Så det är klart att det är ett hot, och där tror jag att våra klubbar, som ju, vi har ju redan haft många möten med våra klubbar runt det här, och de funderar ju väldigt djupt och hårt på vad kan vi göra för att komma till rätta i det här. Men vi behöver också samverka med våra supportrar och med polisen i den här frågan. Och där har vi ju ett gott samarbete för att hitta vägar fram hur vi hanterar de här nya utmaningarna som vi har sett här nu.
Det var ju väldigt tydligt att fotbollen samlades mot villkorstrappan, som ju var polisens redskap för att komma åt just den här typen av problem. Där ju vi såg spelare tåga in med tröjor, vi såg fotbollens företrädare kliva fram och förklara att på något sätt polisen pratar inte med oss. Och det blev en stor seger för fotboll. Varför ser vi inte liknande manifestationer mot våld? För det är väldigt tydligt när man intervjuar både spelare och ledare att ja, vi vill inte ha det, men man vill mer prata om att det var 40 000 som gjorde bra grejer på matchen.
Ja, nej, men just när det gäller mot våld så hoppas jag att vi kommer se mer manifestationer och fördömande från både klubbar och ledare och spelare, men även internt bland supportrar. För jag tror att någonstans så går en röd linje för när det blir våldsamma upplopp eller när det kastas bengaler eller bangers eller något sånt. Vår bild är ju att de stora delarna av supporterrörelsen, de vill inte ha det här på våra läktare heller. Och jag tror att...
Finns det en rädsla att ta avstånd för att man själv är rädd för de krafter som är inne på läktaren?
Potentiellt tror jag det kan finnas det i vissa delar i klubbar och föreningar, för det är ju utsatt, men jag upplever ändå att ta ett avstånd mot den här typen av våldsinslag är liksom okontroversiellt, för att ingen vill ha den typen av våldsinslag på våra läktare, för att det riskerar att förstöra så mycket, och det tror jag folk i olika liksom grupperingar förstår väldigt tydligt. Så att det är liksom, jag har svårt att se att vem skulle vara emot det i sådana fall. För att det är en sak att det har varit diskussioner om det som var i villkorstrappan, att hur får du jobba med OH-flaggor på läktaren, och pyroteknikfrågan är ju en sån stor debatt som har blossat upp. Och tittar man innan pandemin så var egentligen pyrotekniken den enda företeelsen vi hade som utifrån vad som är tillåtet och inte kanske var ett stort problem. Men nu när det börjar handla om att det kastas bengaler och det är våldsamma upplopp och du sätter faktiskt folk i fara, där liksom någonstans går den här röda linjen för det. Jag tror att de flesta definitivt tar avstånd från att sånt här är inte hemma på våra läktare.
Det är ju ingen tvekan om att en del av allsvenskans genomslag och dess popularitet hänger ihop med att kanske Lars-Christer Olsson och för MFF supporterordförande Tony Ernst liksom samlade sin dialog och på något sätt supporterrörelsen och fotbollsrörelsen började gå i takt med varandra. Men finns det en fara i att det är att man liksom inte kan få en gemensam bild från fotbollsklubbarna och från supportarna? Om jag tänker liksom, det finns ju en sammanslutning som är ju en bra samtalspartner för er, men att man inte, finns det en fara i att det skär sig liksom mellan supporterrörelsen och fotbollen, som det ju inte var mot villkorstrappan där ni ju var enade?
Ja, men inte en fara. Jag tror ju att vägen framåt är alltid dialog, och det ser vi hur många exempel på som helst, både i Sverige och Europa, att när vi kan ha ett bra samtalsklimat med våra support, supportrar och de organiserade grupperingar som finns. Och när man jobbar tillsammans i samverkan, det är då vi faktiskt kan flytta fram positionerna och komma till rätta med problem. Sen kanske man inte tycker exakt lika i varenda fråga, men alternativet att inte jobba med samverkan och i god dialog, det kommer inte vara någon väg som hjälper oss att få en större framgång i de här delarna. Och även samverkan med polisen där skulle jag säga är väldigt viktig. Och nu ser vi ju ändå att den strategi som polisen har valt att gå på, när polisen själva såg att villkorstrappan är inte den vägen vi ska gå, utan vi ska jobba med den strategi vi jobbar efter nu, där det handlar om att identifiera dem som faktiskt beter sig illa på våra läktare, se till att stänga av dem från våra arrangemang och dessutom lagföra dem för att driva det civilrättsligt för att ålägga dem de straff som faktiskt är. Det märker vi nu att det ändå det funkar. Vi har fler besöksförbud än vad vi någonsin har haft nu sedan den här strategin kickade in, och utifrån de matcher vi har haft nu där vi har haft den här typen av stök och det pågår processer mot de här supportrarna, så att komma åt de individer som faktiskt missköter sig och se till att de inte kommer in på våra läktare. Det är ju den vägen vi ser att vi ska gå framåt.
Det finns ju organisationen Enable som ju jobbar med forskning som grund kring det här. Hur mycket tar ni hjälp av dem för att komma framåt?
Ja, men vi har historiskt haft en god dialog med dem, både för att dra lärdom av forskningen som de bedriver och de erfarenheter de har. Och det är så lätt i såna här, när sådana här saker händer, att det blir så mycket känslor i omlopp och det ställs krav på tuffa och drastiska beslut omgående, och vi måste verkligen vara beredda att fatta tuffa beslut i den här frågan och ta tag i saker direkt, men det får inte bli känslostyrt heller, utan vi måste ju göra det någonstans baserat på fakta och baserat på den väg vi tror är mest framgångsrik, och att vi gör det tillsammans med de grupperingarna som faktiskt är viktiga i det här. Så att Enable är en viktig part i det här och som vi har pratat mycket med historiskt.
Hur rädd är du att om det liksom fortsätter att myndigheter helt enkelt går in och sätter in hårda tag?
Ja, men det är klart att det är en risk i det här. Man märks att det höjs ju väldigt höga röster och många gånger kanske med rätta, men där många också föreslår drastiska förslag som ju vägar vi själva inom fotbollen kanske inte tror är rätt väg att gå, men till slut utsätts ju vi eller myndigheter för en så pass hög press att risken är att det kommer strategiska förändringar eller åtgärder som vi i fotbollen inte vill ha. Det måste man vara beredd att se som ett hot i det här.
En faktor som påverkar svensk elitfotboll och som väl varit en rejäl höjning var ju tv-avtalet som man skrev, som ju gäller ytterligare 3 år efter det här. Men hur ser processen ut framåt? Ni har ju bland annat bytt ut Rune Hauge. Det var väl kanske, ja, du satt för det i styrelsen kanske när ni gjorde
det? Nej, det beslutet togs innan jag kom in i styrelsen.
Och tagit in en commercial sports media istället. Hur ser strategin ut? Förra gången la ni ut avtalet till försäljning väldigt tidigt. Det blev väl klart redan, det gick ut 2016 när det löpte ut och började gälla 2020.
Mm. Nej, men det här är processer som är igång hela tiden där vi bevakar vad som händer på marknaden och vilka rörelser som finns och hur vi ska agera utifrån det. Så att det är egentligen under en hel avtalsperiod skulle jag säga ett aktivt arbete som sker.
Är det på gång?
Ja, men vi jobbar med frågan. Det gör vi egentligen löpande under varje år för att bedöma vad som händer på marknaden och värdera när vi faktiskt ska gå ut och upphandla tv-rättigheter.
Du menar att liksom sälja ut dem? Helt
precis.
Ja. För jag tänker att SHL sålde ju när de hade 4 år kvar, ni har 3 år kvar. Vad ligger framåt liksom?
Ja, men det är att vi bevakar frågan och exakt hur vi tänker och hur vi jobbar i frågan vill jag inte kommentera nu, för det är styrelseinterna frågor och den här marknaden funkar så att man vill alltid jobba med en stor grad av öppenhet, men det är också en marknad där vi behöver se till att vi är taktiska och bevakar våra värden i det, så att vi får se vad vi kommer fram till här nu under de år som är kvar här nu under den här rättighetsperioden.
Rune Hauge fick ju lite drygt 100 miljoner kronor, 3% av försäljningsbeloppet. Vad får den nya aktören som representerar svensk fotboll?
Ja, men det är också ett avtal som är omgärdat med sekretess. Som
är det kan... för Rune Hauge-delen kommunicerade man? Ja. Men det kommer ni inte göra nu?
Nej, inte utifrån vad som ligger just nu i alla fall. Och sen har jag faktiskt inte fått den frågan heller, så att det kan jag ta tillbaka och titta exakt hur det är formulerat i det avtalet. För det tecknades som sagt innan jag kom in.
Det är ju så att supportrar och kanske medlemmar i klubbar, de vill ju gärna ha att ens klubb ska få maximala intäkter så att säga. Man vill ha max. Nackdelen med när man jagar max intäkter är ju kanske då att tv-bolag vill splittra omgångar, lägga avspark. Det ser vi ju i hela världen så att säga. Hur gör man den avvägning kontra att lyssna på supportrar som kanske vill ha mer helgmatcher för det är lättare att resa kontra att ni vill maximera intäkten? Hur ser den processen ut?
Att man får försöka hitta någon form av gyllene medelväg. Att man hittar en väg där vi har en produkt som är tillräckligt attraktiv för köpande mediebolag att faktiskt kunna skapa värden på, som gör att vi får de intäkter som vi bedömer att vi behöver för att kunna förse våra klubbar med pengar och utveckla våra verksamheter på ett bra sätt. Men vi vill ju inte heller göra avkall på att våra ligor finns till för våra supportrar. Och tittar man på just det där med önskemål om schemaläggning och allt sånt, att även ifall vi helt skulle strunta i TV:s önskemål och utifrån klubbarnas och supportrarnas önskemål, vi skulle aldrig få ihop en omgång om alla skulle få som de ville. Men där handlar det ju om att försöka hitta som sagt vägen där sändande bolag inte kan få styra allting naturligtvis, utan det kommer vara så att det finns ett antal matchdagar för att det ska finnas tv-tider för våra sändande bolag, och sen försöker man optimera en schemaläggning utifrån det. Och där har vi ju en historik och en kultur av att vara bra på att lyssna in våra klubbars önskemål. Och ibland så blir det jättebra, ibland blir det omgångar där klubbarna eller deras supportrar inte fullt ut nöjda. Men den medelvägen behöver vi hitta i där.
I Danmark och Norge finns ju inte en så stark konkurrent som SHL som ni har. Hur mycket påverkar det era intäkter?
Det blir ju en fråga som jag faktiskt inte ens kan svara på hur mycket det gör. Men det är klart att det finns en påverkan där, för att du har ju ett antal rättigheter som är starka och värda mycket i Sverige. Och de sändande bolagen konkurrerar ju naturligtvis om de här rättigheterna, och vissa är ju verkligen premiumrättigheter som man vet att en stor del av befolkningen engagerar sig i. Och det är klart att med fler sådana rättigheter så kan man ju anta att värdet per rättighet blir något lägre än ifall det bara skulle vara liksom en enda premiumrättighet som alla vill åt. Men sen har jag svårt att kvantifiera det i kronor och ören. Men vi har ju en stark position på den svenska marknaden, eftersom vi under de senaste 10 åren och den utvecklingsresan som har gjorts, så har allsvenskan klättrat upp till att bli svenska folkets mest populära liga.
Men ändå är ni bara fjärde dyraste tv-rättigheten i Sverige när det gäller ligor. Premier League är mycket dyrare, mer än tre gånger vad allsvenskan är.
Ja.
Champions League är mer än dubbelt så dyr.
Mm.
SHL är dyrare.
Ja.
Och sen kommer ni ihop med Superettan, där ju en fjärdedel går till Superettan, vilket gör att ni är väldigt långt efter de andra.
Precis. Och det här var ju, det är ju värdet på den tv-upphandlingen som du nämnde där, som gjordes 2016. Och nu är vi i ett nytt läge där vi ska upphandla på nytt. Och vi har tagit steg i vår utveckling, och det är ju, det kommer ju visa sig då, eller när jag ser upphandling, men i den försäljning av de rättigheter som vi har just nu, så får det visa sig vad vårt värde kommer vara efter att den försäljningen är klar här nu fram till nästa fönster löper ut.
2023 så är det ju så att då går 77% av intäkterna till allsvenskan, 23 till Superettan. Man har ju skruvat på det där. Det var ju en långbänk där det blev en klassisk kompromiss. Vad talar för att storklubbarna trycker på för att ha ännu större förändring? Det finns ju ett gällande avtal fram till 2025, då det är 77-23 fram till dess.
Vad som talar för det är att den här frågan ligger ju alltid på något sätt och bubblar där nere och kommer upp titt som tätt. Och det som talar för att det inte kanske blir någon jätteförändring nu framåt är att vi gjorde ett väldigt omfattande arbete för några år sedan och enades om en modell där alla väl var lite lagom missnöjda, om man får uttrycka sig på det sättet. Alltså det är klart att det är svårt att få en modell där 32 klubbar är 100% nöjda i alla ändar. Men det är så vår verksamhet funkar, att om klubbar vill lyfta frågor så lyfter vi alltid upp dem, och sen så får det ske en demokratisk process där vi resonerar runt vilka möjligheter till förändringar som behöver ske och kan ske utifrån den beslutsprocess som vi har.
Ett annat stort avtal, näst efter tv-avtalet, det största är ju med spelbolaget Unibet, som ju kom in under den här perioden annars för att historiskt Svenska Spel. Och det finns ju lite, framförallt i Malmö FF, kring supporter, där är man missnöjd med att man behöver lyfta visst Unibet-material i sociala medier och så. Hur ser du på det, att det finns klubbar som tycker Ja, de är obekväma i det att de ska, det som ingår i avtalet helt enkelt.
Mm. Ja, men dels kan man se att alla klubbar har varit med på att vi skulle signa det här avtalet med de komponenterna som ligger med där, och därför så finns det ju ett åtagande hos alla att leverera på det. Och jag tror att Unibet är ju en så pass stark partner till svensk elitfotboll på så många sätt och vis, och bidrar både med ekonomiska medel och annan kompetens och stöttning i olika typer av frågor, så att det är ju en väldigt viktig partner till svensk elitfotboll och till klubbarna. Och att det pågår en del sådana här diskussioner på vissa håll, ja, men det förekommer, men det tycker jag att vi hanterar, ja, men hanterar bra i dialog med våra klubbar.
Just när Malmö FF lägger ut liksom Unibet-material på sociala medier, så är det ju rätt kraftfulla reaktioner, det känner du säkert till. Vad tänker du kring det?
Nej, men att det är väldigt bra att det finns ett debattklimat runt den här frågan. Och jag menar, fotbollen har ju en lång historik av att jobba tillsammans med spelbolag som är tätt knutna till verksamheten, med en lång historik av Svenska Spel. Och nu under den senaste perioden här har svensk elitfotboll gått tillsammans med Unibet.
Är lång historik grund för att man fortsätter?
Nej, det behöver det naturligtvis inte vara. Men vi har ju haft den inställningen i frågan att det är bättre att vara med på insidan och jobba med en aktör som faktiskt är seriös och ser de problem som finns på marknaden, och att man kan jobba tillsammans med att hantera dem istället för att ställa sig utanför.
Tony Ernst, som då är aktiv i ämnet, och han lämnar ju in en motion på Malmö senaste årsmöte. Där finns ju en strävan att SEF skulle gå emot ett avtal som ger spelbolaget möjlighet att vara tröja- och arenasponsor, men liksom sociala medier ska försvinna. Är det möjligt att skruva på de avtalen?
Ja, men i nuläget har vi ett avtal att förhålla oss till som SEF har tecknat tillsammans med Unibet, och de 32 klubbarna har varit med och godkänt också. Och sen är det klart att alla avtal kan man ju alltid diskutera och resonera runt, med vår inställning är att vi ska hedra de avtal som ingås, för det finns ett stort åtagande från fotbollens sida och det finns ett stort åtagande från Unibets sida, och det tror jag att man väldigt långt ska hedra. Sen ifall det dyker upp frågor under resans gång så får man naturligtvis alltid diskutera dem.
Hur ser du på det här att klubbar pushar för hemmaklubben, gå med här för då kan vi få lite mer pengar, och att man liksom får supportrar och medlemmar i klubbarna att registrera sig på ett spelbolag just för att jagar kunder helt enkelt, och det kan betala sig med lite pengar.
Ja, nej, men exakt, och det där har ju varit också en del av fotbollen under lång tid och var en faktor även när vi jobbade med Svenska Spel, och är det nu med Unibet också, för det är ju ingen hemlighet från Unibets sida att de jobbar ju naturligtvis med det här samarbetet för att stärka sitt varumärke, för att de engagerar sig i den svenska fotbollen, och där vi gemensamt kan jobba med en del av den problematik som finns runt det här. Men det är också ett sätt för dem att potentiellt kunna tjäna pengar på det också naturligtvis, och det finns ingen som hymlar med det. Men att det här är styrt mot spelande, det är ju någonting som är viktigt både för dem och för oss. Men att du kan gå in på deras plattform och stötta den klubb som du vill, och att det kan tillfalla mer medel till dem som har många supportrar som väljer att göra det. Det fanns på Svenska Speltiden och det finns nu också. Och det är väl också en sån fråga som man får titta på, hur vi kan utveckla den typen av samarbetsformer i framtiden.
Vem vinner SM-guldet?
Ja, det är ju inte någon högoddsare, men vi har ju en spännande match här ikväll nu när vi spelar in det här mellan AIK och Häcken, och man kan väl säga som så, om jag ska sticka ut hakan ordentligt, att vinner Häcken ikväll, då blir det nog svårt att rubba dem.
Så du tror på Häcken? Du kanske med ditt Örebroförflutet vill att någon förutom de stora klubbarna tar det?
Jag håller ju en 32-del lika mycket på varenda lag nu för tiden, så att jag ser fram emot en spännande avslutning, och sen gratulerar jag dem som vinner i slutändan.
Just det, att det är en klubb oberoende ordförande, är det viktigt?
Rörelsen har ju sagt att det är viktigt. Det finns ju inskrivet i stadgarna i nuläget och allt sånt. Och sen så kan man ju alltid resonera om vad innebär att vara klubboberoende. Och handlar det om att du får inte ha någon känsla för någon av klubbarna, utan du ska vara helt neutral i varenda fråga. Eller handlar det om att du inte får vara anställd eller kopplad till en klubb formellt samtidigt som du har den här rollen. Det kan man ju alltid diskutera. Men jag tror att integriteten i att en ordförande driver svenska elitfotbollsfrågor utan att ha någon klubbs intressen framför ögonen, det är otroligt viktigt.
Men du hade blivit lite extra glad om Örebro tog sig tillbaka och vann SM-guld.
Ja, men jag har ett Örebro-hjärta. Det kommer jag aldrig dölja.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack.
Podden är producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Och givetvis vill vi höra vad ni tycker. tankar, idéer, önskemål eller kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då gäller ett ord Olof Lund. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.